Så härligt att få dela lovsång med varandra. Tacka Jesus och bara ha honom i tanken. Ja, jag har ju redan presenterat mig lite. Vad jag heter och vad jag gör lite sådär och så. Så vi går över direkt till predikan. Det är ingen som vet riktigt vad jag ska predika om idag, tror jag. Men idag kommer predikan att handla om ödmjukhet. Jag ska försöka besvara vad ödmjukhet är för någonting. Och varför det är viktigt att vara ödmjuk som kristen. När jag började tänka på vilken roll som ödmjukheten har i Jesu lära, så blev jag överraskad över att upptäcka att den är så grundläggande. Jag hade inte riktigt dimensionerat ödmjukhetens längd, bredd och djup i Jesus. Och förmodligen har jag inte gjort det idag heller. Men jag har sannolikt närmat mig detta lite mer än tidigare. När man tittar tillbaka på sitt liv och analyserar det, så verkar det som att det finns en slags röd tråd i många situationer. Både med människor och med livet i generell mening. Där bristen på ödmjukhet både orsakat och förvärrat problem. Problem som hade kunnat lösas eller mildrats om ödmjukheten fanns på plats. Ödmjukhet är viktigt och fungerar på många olika sätt beroende på vilken kontext det appliceras i. I tider av sorg och svårighet så är det en tröst att vara ödmjuk inför sin situation och vänta på den hjälp som Jesus sänder sinom tid. I stunder av misslyckande så är det en trygghet att vara ödmjuk inför sina förmågor och våga fortsätta utvecklas trots sina brister. I situationer där det förekommer diskussioner om olika frågor är det värdefullt att vara ödmjuk inför motparten genom att inte tappa respekten och inte alltid ge svar på tal. Jag önskar att jag kunde bli mer ödmjuk, liksom Jesus. Men det verkar ibland omöjligt när man betänker alla sina brister. Hur som helst är jag övertygad om att Jesus förändrar oss när vi håller oss till honom och söker honom. Ibland är förändringen en långsam process, ibland en snabb. Men jag tror att hastigheten är inte så betydelsefull. Utan det som är viktigt är att det fortgår en utveckling. Och att denna utveckling leder till sunda och hållbara förändringar. Min förhoppning och syfte med den här predikan idag är att klargöra mer vad Jesus syn på ödmjukhet är. Och uppmana mig själv och församlingen att leva mer ödmjukt. Jag tror att när vi låter ödmjukheten råda i våra sinnen och i våra hjärtan, så blir vår gestalt mer lik Jesus.
Ja.
Ja, vad betyder då ordet ödmjuk? Vad menar man när man beskriver en person som ödmjuk? Och vad betyder ödmjukhet när vi läser om det i Bibeln? Några exempel på bibelverser som nämner ödmjukhet är exempelvis fjärde Mosebok kapitel 12, vers 3. Jag läser: men Mose var en mycket ödmjuk människa. Ödmjukare fanns inte på jorden. En annan bibelvers är Ordspråksboken kapitel 16, vers 19. Bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de högmodiga. Och ytterligare en vers är Matteus evangeliet kapitel 21, vers 5. Där det står: säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och ett föl, ett lastdjurs föl. Vi kan börja med att förstå ordet ödmjuk genom att öppna ordböckerna. Vi ska titta på den svenska definitionen av ordet ödmjuk, men i syfte till att få en bredare förståelse ska vi också titta på den engelska och spanska språkets definition av ordet ödmjuk. Det vill säga orden humble och humilde. Svenska akademins ordlista definierar ödmjuk på följande sätt: som tonar ner sig själv och sina insatser. Svensk ordbok definierar ödmjuk på ett snarlikt sätt: som inriktar sig på att inte känna eller hävda någon stolthet. Om vi söker på ordet humble i det engelska språket, så säger Cambridge Dictionary följande: not proud or not believing that you are important. Översatt till svenska lyder det: inte stolt eller tror inte att man är viktig. Ytterligare en definition är poor or of a low social rank. Översatt till svenska så lyder det: fattig eller av låg social rang. Ytterligare en definition är ordinary, not special or very important. Översatt till svenska blir det vanlig, inte speciell eller mycket viktig. Oxford Dictionary anger ungefär samma definitioner. Ett av dem lyder följande: showing you do not think that you are as important as other people. Vilket kan översättas till svenska som att visa att man inte tycker att man är lika viktig som andra människor. Om vi söker på ordet humilde i det spanska språket, så säger Diccionario de la Lengua Española följande definition: que viva modestamente, det vill säga som lever blygsamt. Ytterligare en definition de ger är carente de nobleza, det vill säga som saknar adel. Och om vi nu lämnar definitionerna lite av ordet ödmjuk och tittar lite utifrån ett språkhistoriskt perspektiv, så konstaterar Oxford Dictionary att det engelska ordet för ödmjuk, det vill säga humble, härstammar från det latinska ordet humilis, som vidare härleds från det latinska ordet humus, som betyder mark. Det går att föreställa sig att ordet humble härstammar från idén om att vara lågt ställd, nära marken. Och det svenska ordet ödmjuk har språkhistoriskt samma härkomst som andra nordiska länders ord för ödmjuk, liksom danskans, isländskans och norskans. Ordet härstammar från fornnordiskans ihopsättning av orden öde och mjuk, där öde betyder tom eller övergiven. Här skulle man kunna tänka sig att ordet ödmjuk myntades för att beskriva personer som uppfattades som övergivna och fattiga, men som samtidigt besitter en mjuk karaktär. Och om vi nu övergår till ett lite mer filosofiskt perspektiv på ödmjukhet, så anses ödmjukhet ofta vara en viktig, god, moralisk egenskap. Det finns en etisk brist i en person som ständigt skryter över sina prestationer eller kunskaper, eller som utstrålar en sån självbelåtenhet på annat sätt. Och inom filosofin så beskrivs ödmjukhet som ett sätt som vi relaterar till oss själva, i förhållande till vår egen godhet och begränsningar. Det är en förståelse för vilken betydelse man har bland andra människor och i världen som helhet. Till skillnad från ödmjuka människor så besitter högmodiga människor en uppblåst känsla för sig själva, sina prestationer och sin plats i världen. Och ett centralt problem med idén om ödmjukhet inom filosofin är spänningen mellan att vara ödmjuk och att vara medveten om att man är ödmjuk. Om någon uttrycker att de är ödmjuka så verkar själva handlingen och att uttrycka att man är ödmjuk visa på det motsatta. Nämligen att man inte är ödmjuk utan högfärdig. Det verkar som att en person som är verkligt ödmjuk aldrig skulle hävda sin egen ödmjukhet. Några menar till och med att man enbart kan vara ödmjuk om man är omedveten om sin ödmjukhet. Enligt min uppfattning så förklaras det här filosofiska problematiken med att människor som säger att de är ödmjuka oftast inte är det. Med andra ord, en person som hävdar sin egen ödmjukhet är sannolikt inte ödmjuk. Det föreligger en stor risk att personen är högfärdig vid ett sådant uttalande. Jag skulle dock inte generalisera varje person som hävdar sin ödmjukhet som nödvändigt högfärdig. Jag tänker mig att det fungerar lite som när man tittar på Idol på TV4. Där de flesta går till uttagningarna och anser sig själva vara riktigt bra på att sjunga. Men det visar sig att de flesta inte är så bra, utan bara en liten grupp av personer som söker är bra på att sjunga då. Och det är nog lite likadant med ödmjukheten. De flesta som hävdar sin ödmjukhet är sällan ödmjuka. Nu har vi gått igenom lite definitioner, lite språkhistoria och filosofi kring ödmjukhet. Och jag tänkte att vi nu skulle vända vår blick till dagens bibelvers. Nämligen Matteus evangeliet kapitel 5, vers 3. Som lyder: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Och här därefter så ska jag bara kortfattat nämna Matteus evangeliet kapitel 5, vers 3. Som Matt 5:3. Det blir så långt att nämna annars. Och för att få lite mer sammanhang så ska vi läsa Matteus evangeliet kapitel 5, vers 1-11. Som innefattar alla salighetsprisningar. Och jag läser. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på alla sätt förtalar er för min skull. Så Matt 5:3 är en av flera salighetsprisningar som Jesus gör. Och salighetsprisningarna ger en beskrivning av vilka karaktärsdrag en person har som tillhör Jesus. Vi ska se lite kommentarer på Matt 5:3 utifrån några vanliga kommentarsböcker och noteringar. Den första kommentaren kommer från översättarna av Bibel 2000 som menar att fattiga i anden betyder att vara medveten i sin ande, att vara, om att vara helt beroende av Gud. Kommentarsboken En handbok för livet hade ingen notering som ägnade sig specifikt åt Matt 5:3. Men den utgår från en bibelöversättning som heter Nya levande bibeln, där man parafraserar Matt 5:3 till: lyckliga är de som inser att de behöver Gud, för de får vara Guds eget folk. Och en liten notering för de som kanske inte vet vad parafrasering är, så är det när man översätter eller skriver om en text för att bättre fånga författarens mening. Den tredje kommentaren är från Libris stora handbok till Bibeln, som kommenterar Matt 5:3 specifikt med att fattiga anden betyder att förstå sig själv som beroende av Gud. Att förtrösta på Gud och inte sina egna förmågor. Och de här tolkningarna är enligt min mening bra för att få en allmän uppfattning om vad Jesus menade. Men tyvärr är de intetsägande om man vill förstå vad Jesus menar i mer detalj. Jag tror nämligen att om man tolkar en undervisning som Jesus ger allt för allmänt, så riskerar man att missa den djupa lärdomen som Jesus vill förmedla. Och i jakt på fler bibelkommentarer på Matt 5:3 så fann jag en liten del ur en längre kommentar från kommentarsboken Bensons Commentary, som jag tyckte stämde väl överens med min egen uppfattning om Matt 5:3. Och jag läser citatet med min egen översättning. Det verkar mycket mer troligt att det verkligen ödmjuka är avsedda, eller det som är medvetna om sin andliga fattigdom, om sin okunnighet och syndfullhet, sin skuld, fördärv och svaghet, sin bräcklighet och dödlighet. Och det som fångade min uppmärksamhet i det nyss nämnda citatet är att till skillnad från de andra kommentarerna så används ordet ödmjuk, vilket jag tror är grundläggande för förståelsen av Matt 5:3. Nu har vi gått igenom lite kommentarer om Matt 5:3 och nu följer min tolkning. Jag tänker att när man ska börja med att precisera en bibelvers så bör man först förstå betydelsen av varje ord som versen består av. En del ord... Hallå? Hallå? Jag vet inte vad jag vågar ställa mig nu. Oh, det är bra så här kanske. Går bra att ställa sig där man var. Och då är det ju viktigt att man förstår betydelsen av varje ord som versen består av. Och en del ord i Matt 5:3 är ganska oproblematiska och tydliga. Exempelvis är ordet salig ett äldre ord för ordet lycklig. Vidare betyder ordet fattig samma sak som att ha lite av någonting. Det handlar inte om att ha lite pengar, vilket annars är en vanlig innebörd. Ordet himmelriket betyder lite förenklat den plats där Gud bor och så vidare. Och det ord som verkar mest problematiskt att definiera i Matt 5:3 är ordet anden. Och anledningen till varför ordet anden är så problematiskt att definiera är att det är ett begrepp som används på många olika sätt. Dels för att det finns olika betydelser av ordet. Dels för de olika sammanhang som ordet används i. De Det hebreiska ordet för ande är ruach. Och det betyder både ande och vind. Och det grekiska ordet för ande, pneuma, har också fler betydelser. Vi ska dock främst titta på det grekiska ordet för ande, det vill säga ordet pneuma. Vilket är det ord som används i Matt 5:3. Enligt de teologiska verken Theus Greek Lexicon och Smith's Bible Dictionary så har ordet pneuma fem huvudsakliga betydelser. Och jag läser dem här. Den första är den tredje personen i den treenige guden, den helige anden, likvärdig, samexisterande med fadern och sonen. Två, den som ger liv åt kroppen. Tre, ett väsen fri från materia med förmågan att känna, önska, besluta och agera. Fyra, sinnesstämningen som fyller och styr någons själ. Och fem, en mild vindpust. Vilket av dessa betydelser som avses i Matt 5:3 är inte fullt så uppenbart. Det är dock inte enbart den bokstavliga betydelsen som förvirrar betydelsen av ordet pneuma. Det finns också många olika kontexter som påverkar betydelsen av ordet ande rent generellt i Bibeln. Exempelvis används både ruach och pneuma för att beteckna andedräkt. Ruach beskrivs även som en gåva av Gud och en livgivande kraft. Ibland beskrivs ruach också som en våldsam fysisk kraft. Och ibland beskrivs ruach som ett tillstånd i en människa. Liksom att vara skicklig med konst eller att besitta en villig inställning till Gud. Och i Nya testamentet så beskrivs pneuma som en hjälpare och sanningen. Pneuma beskrivs även som en utgivare av onda andar. Eller som någonting som kan uppfylla människor med mera. Min uppfattning är att Matt 5:3 syftar främst till den första definitionen vi läste upp. Det vill säga den helige anden. Och anledningen till att konceptet anden får så många andra betydelser tillskrivet är att det lätt förväxlas med vad den gör istället för vad den är. Anden är inte enbart egenskaper eller tillstånd eller andedräkt eller naturkrafter eller vägledare. Han är allt detta samtidigt. Att försöka bestämma anden som en enda sak är felaktigt. Det är ungefär som att försöka bestämma och definiera en människa som öron eller fötter. En människa består ju både av öron och fötter samt händer, näsa, hals och så vidare. Och på samma sätt är det med anden. Det är inte enbart naturkrafter, tillstånd, liv, egenskaper eller en vindpust. Det är allt detta samtidigt. Och vidare är anden en del av Gud. Men för att förstå Matt 5:3 så får vi inte enbart tänka att betydelsen av ordet anden hänvisar till den helige anden. Utan det är den helige anden i ett visst sammanhang. Det vi behöver förstå i Matt 5:3 är vad den helige anden är för någonting i relation till vad en människa kan besitta av den helige anden. Vi behöver ställa oss frågan, vad är en människa uppfylld av i konkret mening när människan är uppfylld av den helige anden? Och jag tänker då att den helige anden uppenbaras främst genom hur en människa tänker och handlar moraliskt. Det vill säga människans moraliska egenskaper. Den helige andens egenskaper är att vara generös, glädjefull, barmhärtig, rättvis, ärlig, ansvarstagande och så vidare. Om en människa är uppfylld av anden så besitter de också sådana goda egenskaper som härstammar från Gud. Och ju mer uppfylld människan är, desto mer präglas människans karaktär av alla Guds goda egenskaper. Slutsatsen är alltså att ordet anden i kontexten av Matt 5:3 betyder Guds goda egenskaper. Men tolkningen av Matt 5:3 är inte riktigt färdig ännu. Nu när alla ord har en betydelse så verkar bibelversen visa på något märkligt. Den nya tolkningen av Matt 5:3 resulterar i följande. Lyckliga är de som har lite av Guds goda egenskaper. De tillhör himmelriket. Och denna nya tolkning av versen ger oss ett negativt första intryck. Eftersom det står i motsats till vår mer grundläggande idé om att vi ska besitta mycket av Guds goda egenskaper. Att besitta mycket av Guds goda egenskaper innebär att vara generös, glädjefull, barmhärtig, rättvis, ärlig, ansvarstagande och så vidare. Menar Matt 5:3 att vi ska besitta lite av dessa goda egenskaper för att tillhöra himmelriket? Nej, det tror jag inte. Det jag tror Jesus syftar på är att vi ska besitta insikten om att vi har lite av Guds goda egenskaper. Vi behöver förstå vår andliga bristfällighet. Och den färdiga tolkningen av Matteus evangeliet leder Matt 5:3 från översättningen saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket, till parafraseringen. Lyckliga är de som har insikt om att de besitter lite av Guds goda egenskaper, de tillhör himmelriket. Matt 5:3 betonar alltså ödmjukheten inför vår bristfälliga natur. Jag tänker att när vi börjar tillskriva oss egenskaper som smarta, starka, goda, ödmjuka, snälla, ansvarstagande utan insikt om att vi ofta är det motsatta, så leds vi snabbt in i högmodets fall och fördärv. Ja, jag tänkte att vi skulle visa några exempel som styrker den här tolkningen av Matt 5:3. Och första exemplet är Petrus förnekelse, där Petrus tillsammans med alla andra lärjungar tillskriver sig själv en tro som är mycket mer stadig och fast än vad den egentligen är. Vi läser ur Matteus evangeliet kapitel 26, vers 30-35. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: i natt ska ni alla komma på fall för min skull. Till det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska då jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa: sannerligen, i natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och Petrus sa: om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sade alla lärjungarna. Vi läser vidare i Matteus evangeliet kapitel 26, vers 69-75. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han förnekade inför alla och sa: jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var en annan kvinna som såg honom. Och hon sa det till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade på nytt och svor på det: jag känner inte den mannen. strax efteråt kom det som stod där fram till Petrus och sa det: visst är du också en av dem? Du hörs på talet. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den mannen. I samma ögonblick gol en tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Det andra exemplet är fariseernas och det skriftlärdas högmod. De uppfattade sig ofta besitta bättre förmågor och egenskaper än andra människor. Och en notering som kan vara värt att nämna för de som kanske inte vet vilka fariseerna är eller de skriftlärda, så var fariseerna ett politiskt parti som eftersträvade religiös rättrådighet och noggrannhet med målet att bevara och öka den judiska kulturen inom folket. Medan de skriftlärda var personer som bedrev juridisk religiös verksamhet och hade en kompetens för sådana frågor. Och vi läser ur Matteus evangeliet kapitel 23, vers 29-31. När Jesus säger följande om fariseerna och de skriftlärda: ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: om vi hade levt på våra färdestid så skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar ni själva att ni är söner till de som mördade profeterna. Och jag tänker att det finns en koppling mellan första och andra exemplet. En risk för oss kristna att vi går i samma fälla som de skriftlärda och de fariseerna. Exempelvis om vi går i tankebanor, liksom om jag vore Petrus i hans situation så skulle jag aldrig ha förnekat Jesus 3 gånger. Och jag tror att det är viktigt att förstå där vår andliga bristfällighet. Annars leds vi ofta till fel situationer. Och särskilt farligt är det att komma in på högmodets bana, för att det leder till fördärv. Det tredje exemplet är en liknelse som Jesus ger i Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14. Och en notering innan jag läser detta bibelställe är att inom den judiska kulturen så ansågs tullindrivare ofta vara tjuvar och lögnare. Dels för att de samlade in skatt åt romarriket som ockuperade Israel vid den tiden. Dels för att de ansågs ta mer skatt än vad reglerna krävde. Och jag läser: till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. 2 män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan och jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ytterligare ett exempel finns i Matteus evangeliet kapitel 18, vers 1-4. Och i den här bibeltexten så förklarar Jesus vem som är störst i himmelriket. Här verkar barnens ödmjukhet och låga status betonas. Jag läser. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Ytterligare ett exempel kan vi läsa ur Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 24-26. Här talar Jesus igen om vem som är störst, där ödmjukheten betonas igen. Jag läser. Sedan kom det att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och det som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ytterligare ett exempel är från Matteus evangeliet kapitel 11, vers 25-27. Där påpekar Jesus igen barnens ödmjukhet och låga status som det karaktärsdrag personer besitter när de verkligen känner Jesus. Jag läser. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Och ett annat exempel jag ska ge är inte ett bibliskt utan ett filosofiskt, och jag tänkte att vi skulle variera lite. Detta exempel visar hur ödmjukhet är en idé som genomsyrar andra kontexter också, till och med filosofiska. I kontexten av kunskap så innebär ödmjukhet att ha insikt om att man inte vet så mycket. Genom denna insikt blir man automatiskt mer klok. Den gamla grekiska filosofen Sokrates visade på detta. Han besatt en slags ödmjukhet i sin kunskap som var en stark kontrast till hans samtida lärda medmänniskor i Aten. Sokrates hade fått höra från Pythia, en högt ansedd prästinna vid Apollos tempel i Delphi, att ingen var visare än Sokrates. Och detta ledde Sokrates in i en personlig resa för att finna om oraklets ord var sanna eller falska. Sokrates började då intervjua Atens visaste kretsar av politiker, poeter och hantverkare för att se om man kunde lära sig något från dem. Men dessa samtal ledde då till en ögonöppnande upptäckt, nämligen att trots deras rykte och självförtroende fanns Sokrates att många av dem saknade grundläggande förståelse och djupare insikter. De ansågs vara visa av allmänheten men var ofta okunniga om sina egna begränsningar. Det var genom denna process som Sokrates insåg kärnan i sann visdom. Och detta sa då Sokrates i relation till de visa i Aten. Jag läser ett citat. Jag är visare än den här mannen, för ingen av oss verkar veta något stort och gott. Men han inbillar sig att han vet något, fastän han inte vet något. Medan jag, eftersom jag inte vet något, inte heller inbillar mig det. I denna obetydliga detalj verkar jag vara visare än han, eftersom jag inte inbillar mig att jag vet vad jag inte vet. Genom att Sokrates erkänner sin egen okunnighet och inte inbilla sig att veta det han inte vet, visar Sokrates en insikt om att sann visdom och ödmjukhet är oskiljaktigt. Jag ska ge ytterligare ett exempel som visar på vikten av att förstå vår bristfälliga natur och därmed hålla oss ödmjuka. I det här exemplet talar Jesus om vem som är störst i himmelriket. Och jag läser Markus evangeliet kapitel 10, vers 42-44. Jesus kallade till sig dem och sade: ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och furstar har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara den andras tjänare. Och den som vill vara först bland er ska vara allas slav. Och ett sista exempel på ödmjukhetens vikt kommer från Johannes evangeliet kapitel 13, vers 1-17. Där Jesus, Guds son, tvättar fötterna på sina tjänare. Ett fullkomligt exempel på ödmjukhet som Jesus visar, befäster och uppmanar lärjungarna att följa. Jag läser. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem inte i slutet. Det hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskarots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Och Jesus svarade: vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Och Petrus sa: aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sade till honom: om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händer och huvud. Men Jesus sa till honom: den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sade han att inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bord igen, sade han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Och det finns otaliga exempel på vikten av ödmjukhet, både i Bibeln och i världen i generell mening. Men i den här predikan så fokuserade vi på ett urval av exempel på ödmjukhet ur Bibeln, eftersom den är inspirerad av Guds ande som är ödmjukhetens källa. Och nu är predikan slut. Så jag tackar för att ni lyssnade och Gud välsigne er. Jag vet inte om vi ska be lite kanske. För det. Vi tar en liten bön. Herre, jag tackar dig Jag tackar dig för att jag har fått komma hit till Emmaboda idag och få dela ditt ord. Jag ber att du ska välsigna det ordet, Herre. Och att det ska få landa hos människor. Herre, jag ber för mig själv. Och jag ber för församlingen, Herre. Att vi ska bli mer ödmjuka, Herre. Liksom du är, Herre. Du som är ödmjukhetens källa och rot. Herre, jag tackar och jag prisar dig för allt gott som du har gjort i mitt liv. Jag tackar dig för att du dog på korset för min skull. Du förödmjukade dig själv för vår skull. Herre, jag tackar och jag prisar dig. För ingen är som du. Ingen har älskat oss som du. Tack Herre för den här stunden. Och för att du är här med oss. Amen.